Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Under juldagen den 25 december 2006 blev familjen Waller väldigt oroliga eftersom att deras son Ryan och hans flickvän Heather Kwan inte hade dykt upp för en inplanerad julmiddag. De begav sig hem till parets bostad och kallade på polis som till slut lyckades ta sig in i huset. Där fann de 18-årige Ryan Waller med stora blåmärken i ansiktet. På soffan inne i vardagsrummet låg 21-åriga Heather som hade blivit ihjälskjuten. Ryan blev genast huvudmisstänkt och togs in på förhör, men betedde sig märkligt och svarade osammanhängande på frågorna som ställdes. Långt in i förhöret insåg man att Ryan hade blivit skjuten i ansiktet 2 gånger och att han trots detta lyckades få fram avgörande information kring attacken och vilka de egentliga gärningspersonerna var. Det här är det ofattbara fallet kring Ryan Waller och hur inkompetens inom polisväsendet i Phoenix, Arizona slutligen förstörde en ung mans liv. Hej på er, Annie här och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan ska vi gå igenom ett fall som garanterat kommer att driva er till vansinne. Inte för att det är olöst och frustrerande som det annars ofta är, utan snarare på grund av hur polisen i det här fallet agerade och behandlade den personen de såg som huvudmisstänkt, nämligen 18-årige Ryan Waller. Och ni har ju faktiskt redan fått en liten inblick i fallet här i introt nu, så jag tänker att vi tar och hoppar rakt in i veckans avsnitt. Ryan Waller föddes den 12 februari 1988 i Knoxville, Tennessee. Familjen flyttade dock senare till Phoenix, Arizona, som ligger på andra sidan USA i den sydöstra delen av landet. Ungefär i samband med att Ryan tog examen från high school så började han träffa en tjej som hette Heather Kwan. Hon var 3 år äldre än Ryan och paret har beskrivits som en lite otippad matchning eftersom att de var väldigt olika. Ryan älskade musik och var extremt begåvad när det kom till att spela gitarr. Hans pappa Don har beskrivit att Ryan kunde höra en låt i några minuter och kort därefter hade han lyckats memorera hela låttexten och kunde själv spela den på gitarr utan några som helst problem. Ryans största dröm var att en dag kunna försörja sig på sitt intresse för musik och att spela i ett rockband. Heather däremot hade en helt annan framtidsplan. Hon studerade vid Arizona State University och drömde om att bli försvarsadvokat. Heathers anhöriga har beskrivit henne som en otroligt empatisk person, som bland annat var en del av ett initiativ som heter Big Sister Program. Ett program där unga vuxna volontärer paras ihop med barn och ungdomar som av olika anledningar önskar ta del av vänskap och mentorskap från någon med lite mer livserfarenhet. Bland annat barn och ungdomar som kanske inte har särskilt bra förebilder runt omkring sig eller som har hamnat snett i livet och därför behöver hjälp med att hitta mening och motivation igen. Men trots att Heather och Ryan var olika på många sätt så kompletterade de varandra väl och trivdes otroligt bra i varandras sällskap. De dejtade först under en period och framåt slutet av 2006 så hade paret ganska nyligen tagit nästa steg och flyttat ihop med varandra. Vid den här tidpunkten var Ryan 18 år gammal och Heather var 21 och de hyrde ett hus i Phoenix tillsammans med en tredje person, en tjej som hette Alicia. Och nu har vi alltså kommit fram till slutet av december 2006 när de här händelserna ägde rum. Mer exakt den 25 december, vilket är juldagen och den dagen då man firar jul i USA. Ryan och Heather hade sett fram emot julfirandet och det var inplanerat att de skulle bege sig hem till Ryans familj för att äta middag tillsammans. Rumskamraten Alicia var inte hemma under större delen av den 25 december och Ryan och Heather passade därför på att njuta av lite egen tid hemma i bostaden. De tog det lugnt och satt och kollade på TV tillsammans inne i vardagsrummet när de plötsligt hörde någon knacka på bakdörren till bostaden. Båda två blev lite förvånade eftersom att de inte väntade besök, men Ryan klev sen upp för att se vem det kunde vara. När han öppnade dörren fick han syn på två beväpnade män, men när han försökte stänga igen dörren höll de emot och lyckades ta sig in i huset. I samband med allt det här så lyckades en av männen skjuta Ryan i ansiktet, inte bara en, utan två gånger. Han föll till marken och männen fortsatte längre in i bostaden. Där fick de syn på Heather som fortfarande befann sig i vardagsrummet och sköt henne också. Männen ska sedan ha stulit några saker från bostaden och snabbt lämnat platsen, övertygade om att både Ryan och Heather hade dött av sina skador. Dessvärre stämde detta för Heather som nu låg livlös inne i vardagsrummet. Ryan däremot hade inte dött, även om han uppenbarligen hade extremt allvarliga interna skador efter att ha blivit skjuten två gånger i ansiktet. När det sen började bli dags för middag och julfirande hemma hos Ryans familj så blev alla väldigt förvånade över faktumet att han och Heather inte hade dykt upp enligt plan. Hans pappa Don hade försökt komma i kontakt med Ryan flera gånger både innan, under och efter middagen, men fick då inget svar. Det här var väldigt olikt Ryan och framförallt med tanke på att det var jul och han mycket väl visste att alla skulle vara på plats för att fira tillsammans. I takt med att oron växte sig allt starkare så bestämde sig hans föräldrar för att ta sig till Ryans bostad för att kolla till honom. Alla möjliga tänkbara scenarion började snurra runt i deras tankar. Allt från att han skulle ha blivit akut sjuk till att han hade lämnat hemmet men råkat ut för en bilolycka. När hans föräldrar väl kom fram var klockan ungefär 8 på kvällen. De knackade på ytterdörren, ringde på klockan och försökte kolla in genom olika fönster i hopp om att få syn på Ryan eller Heather. De fick dock inget svar och kunde inte höra några ljud inifrån heller. Utifrån att porten till garaget var stängd och låst så kunde de inte heller bekräfta om Ryans bil stod parkerad där och om de var hemma eller inte. Men med tanke på att de inte hade dykt upp på middagen och att ingen hade hört av sig om att en bilolycka hade inträffat så kan man ju tänka sig att de rimligtvis borde ha varit hemma. Så när ingen svarade eller öppnade dörren när de knackade på blev Ryans föräldrar så pass oroliga att de till slut kontaktade polisen och bad dem att komma förbi på en kontroll för att bekräfta att allt var okej. Det här var ju dock under kvällen på juldagen och polisen i området hade därför fullt upp med mer akuta ärenden där man med säkerhet visste att folk hade råkat illa ut eller befann sig i farliga situationer. Och det här kan man ju såklart ha en viss förståelse och respekt för. Men när de väl kom fram till bostaden, ungefär 3 timmar senare, så var de inte heller särskilt effektiva. Först började poliserna själva göra samma sak som Ryans föräldrar redan hade gjort, det vill säga knacka på dörren och alla fönster för att försöka få kontakt. Vid det här laget var det ju dessutom väldigt mörkt ute och en av poliserna lyste därför in genom ett av bostadens fönster med sin ficklampa. Han fick då syn på en kropp som låg stilla på golvet och kunde inte se tillräckligt för att avgöra vem det var eller om personen var död eller inte. Men oavsett så kan man ju då tycka att polisen borde ha tagit ärendet lite mer på allvar vid den här tidpunkten och insett att det kanske var dags att ta sig in snabbt i bostaden för att undersöka situationen. Så resonerade de däremot inte och började istället ordna med en husrannsakan. Anledningen till detta ska då ha varit någonting kring att Ryan hyrde bostaden och att han själv inte ägde den. Något som tydligen inte alls stämmer, och polisen i Phoenix och delstaten Arizona får absolut ta sig in i alla typer av bostäder utan husrannsakan om det finns misstanke om att någons liv kan vara i fara. Men polisen valde i alla fall att vänta in ett godkännande för en husrannsakan, vilket tog ungefär en timme. Och då ska man också ha i åtanke att Ryans föräldrar redan hade väntat i flera timmar på att polisen skulle komma dit och var livrädda och panikslagna över att någonting skulle ha hänt Ryan och Heather. Men sen blev i alla fall husrannsakan godkänd, och då kan man ju tänka sig att polisen bara skulle slå ner dörren och ta sig in för att kunna bekräfta status på den personen de hade sett på golvet. Så blev det inte heller. Utan de bestämde sig istället för att ringa dit en låssmed för att få hjälp med att öppna upp ytterdörren. Något som givetvis tog ännu mer tid, och i slutändan lyckades låssmeden inte ens få upp dörren. När man istället bestämde sig för att testa låset på dörren vid baksidan av huset så hördes plötsligt ljud inifrån, och det här visade sig vara från Ryan. Han ska till och med ha öppnat upp dörren för polisen och släppt in dem. Hans föräldrar var däremot inte närvarande vid den här tidpunkten eftersom att de tvingades vänta lite längre bort från bostaden så att polisen kunde säkra området först. Så fort poliserna fick syn på Ryan så reagerade de på att han hade stora mörka blåmärken i ansiktet och framförallt runt hans ena öga. Det såg ut som att Ryan hade fått sig en rejäl omgång med slag i ansiktet från typ ett baseballträ eller liknande. I övrigt var han uppe och gick och rörde sig ganska normalt och kunde prata och kommunicera med polisen. Däremot pratade han inte särskilt sammanhängande och ska gång på gång ha frågat vad som pågick. När poliserna sedan rörde sig längre in i bostaden fick de syn på Heathers döda kropp inne i vardagsrummet. Och enligt uppgift ska hon då ha legat i soffan, vilket innebär att den kroppen som polisen hade skymtat genom fönstret troligtvis bör ha varit Ryan som legat ner och vilat eller sovit på golvet. Eller att den kropp de såg var Heathers och att hon då låg på soffan snarare än på golvet. Så det är faktiskt lite oklart hur det egentligen låg till där och vems kropp de hade sett. Men när poliserna fick syn på Heather och insåg att hon hade blivit ihjälskjuten så ändrades deras attityd gentemot Ryan på en gång. Deras omedelbara slutsats var att paret hade bråkat och att det hela hade slutat med att Ryan hade mördat Heather. De utgick därför ifrån att skadorna och blåmärkena i Ryans ansikte måste vara försvarsskador som uppkommit i samband med bråket. Utan att ställa några frågor eller försöka förstå situationen så började polisen anklaga Ryan för mordet på Heather och skrek åt honom att lägga sig på golvet. Han var då fortfarande extremt förvirrad och kunde inte ta in det som hände eller polisens instruktioner. Det här gjorde att de började behandla Ryan mer våldsamt och tryckte ner honom mot golvet för att sätta på honom handbojor. Så pass våldsamt att Ryan drog på sig ännu en skada i form av ett brutet käkben. Därefter ledde polisen ut honom från bostaden och bort till en polisbil där han sen fick sitta i flera timmar medan brottsplatsen spärrades av, undersöktes och analyserades. Ryans föräldrar fick såklart syn på att deras son kom ut från huset och att han hade handbojor på sig. De förstod inte heller vad som pågick och bad flera gånger om att få prata med Ryan och kolla att han var okej. Poliserna ska då ha sagt nej och återigen varit ganska hotfulla och aggressiva i sitt beteende. En av dem ska till och med ha bröstat upp sig och försökt putta Ryans pappa Don. Till slut anlände läkare och ambulans till platsen och Heathers kropp transporterades bort från bostaden. Ingen ur teamet ska däremot ha gett någon uppmärksamhet åt Ryan och hans skador. Efter flera timmars väntande, så tidigt på morgonen den 26 december, togs Ryan in på den lokala polisstationen för att bli förhörd. Framförallt av utredaren Paul Dalton. Det här förhöret höll sedan på ett bra tag och finns fortfarande tillgängligt att se på bland annat YouTube. Flera källor uppger att förhöret pågick i 6 timmar, men utifrån vad jag har kunnat hitta så verkade det som att det handlade om ungefär en timme. Men i den här inspelningen så kan man då se hur Ryan sitter vid ett bord iklädd en vit dräkt eftersom att de har samlat in alla hans kläder för analys. Man ser tydligt hans extremt mörka blåmärken och att han är väldigt svullen i ansiktet överlag. Mer detaljerade skador än så är svårt att se på själva videon, men det finns flera bilder på hur det såg ut eftersom att Ryan blev fotograferad på polisstationen. Och jag är långt ifrån medicinskt utbildad, men när man ser de här bilderna så känns det ganska uppenbart att han inte bara har blåmärken i ansiktet, utan att han är betydligt mer skadad än så. Man kan bland annat se att det finns färsk sårvätska och blod som runnit i ansiktet. Och att Ryan har två supertydliga hål i näsan där en av kulorna har gått igenom. Först in vid ena näsvingen och sen rakt ut på andra sidan längre upp på näsan, som sen leder till det ögat som är helt svullet, svart och som inte ens går att öppna. De här bilderna ska dessutom ha tagits innan förhöret började, vilket innebär att skadorna också måste ha sett värre och värre ut för varje stund som passerade. Någon som däremot inte var särskilt orolig för Ryans skador var utredaren Paul Dalton. Han ansåg inte att det behövdes någon läkarundersökning och började istället ställa frågor till Ryan, fortfarande helt övertygad om att han hade mördat sin egen flickvän. Paul blir dock mer och mer frustrerad och irriterad eftersom att Ryan inte kan svara på frågorna ordentligt. Han har otroligt svårt att formulera sig, han pratar om helt irrelevanta saker. Han blandar ihop namn och glömmer bort saker som hänt. Ryan sluddrar, stönar av smärta och säger vid flera tillfällen att han har ont i huvudet och att han bara vill åka hem och sova. Han lägger också ner huvudet och armarna på bordet ett par gånger under förhöret, som om han faktiskt håller på att somna. Utredaren och förhörsledaren Paul förklarar att han inte kommer få åka hem och säger bland annat åt Ryan att sitta upp ordentligt och ta bort fötterna från bordet. Han frågar sen Ryan om saker kopplade till hans bakgrund, som till exempel var han föddes och om han hade tagit examen från high school. Ryan svarar då med fel födelsestad och påstår att han inte hade gått ut high school, vilket inte stämmer. Framförallt säger han mest bara att han inte vet eller kommer ihåg, men lyckas ändå få fram någon form av svar på frågorna, även om i princip ingenting stämmer eller känns särskilt rimligt. Ryan verkar inte inse att Heather är död, hur gammal hon var eller vad hennes efternamn var. Ibland tror han till och med att hon är någon annans flickvän. Hans kunskap om vad som är sant och riktigt pendlar fram och tillbaka och ena sekunden kan han säga något som är helt korrekt för att nästa stund säga något som verkar helt påhittat. Det är också uppenbart att han vid flera tillfällen tar information från ett minne och applicerar den på ett annat minne eller situation. Hans pappa Don har bland annat förklarat att den staden som Ryan säger att han är född i är den staden där Don föddes. Med andra ord kämpar hans hjärna på och försöker greppa efter information trots att han lider av allvarliga skador som inte syns allt för väl på utsidan, men som förvärras konstant för varje ny fråga som ställs och för varje minut som passerar.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Förhöret fortsätter och utredaren Paul Dalton börjar sedan ställa mer direkta frågor om vad som hände i parets bostad, vem som sköt Heather och hur Ryan hade fått sina skador. Till en början säger Ryan då att han tror att Heather kanske slog honom, men att han inte vet varför. Sen säger han att två personer bröt sig in och att de var beväpnade med bow and arrows, det vill säga pilbågar. Sen ändrar han sig och förklarar att de hade revolvrar och att de sköt först honom och sen Heather. Utredaren Paul blir då märkbart irriterad och ifrågasätter Ryans uttalande. Han säger då någonting i stil med, okej, så först hade de pilbågar och sen en revolver. Hur var det egentligen? Utifrån hans perspektiv och hans antaganden om situationen så var Ryan uppenbart skyldig och försökte nu bara komma undan och svara ordentligt på de frågorna som ställdes. Helt enkelt att han bara var ännu en jobbig misstänkt som försökte göra livet svårt för polisen. Däremot borde det för vem som helst kännas otroligt tydligt att han dels var allvarligt skadad och behövde vård, och att det var någonting fel på hans hjärna och hans sätt att kommunicera. För Ryan beter sig och låter lite som att han är påverkad av droger eller alkohol, men man får väl ändå utgå ifrån att polisen kontrollerade om så var fallet innan de påbörjade förhöret. Men som ni alla kanske redan har börjat förstå så kan man nog inte utgå från någonting alls när det kommer till den lokala polisen i Phoenix, Arizona. För även om de hade fotograferat Ryans skador innan förhöret drog igång, så hade han fortfarande inte blivit undersökt av en läkare eller någon annan vårdpersonal. Men om vi återgår lite till Ryans uttalande om att två personer bröt sig in i bostaden och sköt först honom och sen Heather. För det här stämde ju faktiskt, och till slut lyckas Ryan också få fram att de här personerna var en kille som hette Richie Carver och hans pappa. När han beskriver Richie Carver så säger han också att han hade bott i huset innan. Paul ställer då den ledande frågan, bodde ni tillsammans i huset innan? Och Ryan säger då ja. Det här stämmer dock inte, och felaktig information om att Ryan och Richie kände varandra och att de hade varit rumskamrater tidigare har därför cirkulerat mycket i media. Men sanningen var att de var väldigt ytligt bekanta med varandra och bara hade träffats några enstaka gånger, bland annat i samband med att Richie skulle hämta upp sin post från bostaden. Ryan förklarar också att han tror att han blev skjuten i ögat eller i ansiktet. Paul blir då ännu mer less och säger sen på ett ganska nedlåtande sätt att han inte tror att de sköt honom i ögat. Ryan frågar då hur han kan veta det, och Paul svarar då, om de sköt dig i ögat så skulle du inte sitta här och prata med mig, för då skulle du troligtvis vara död. Ryan blir då väldigt frustrerad och säger att han inser det och att han inte förstår vad som händer. Och bara för att ni ska få en känsla av hur det här förhöret gick till och hur tonen på samtalet var, så tänker jag att vi kan lägga in ett kort litet klipp här som innehåller delar av det jag precis berättat om.
Okay. You're telling me you're all over the board here, number one. You're saying bows and arrows, you're saying revolvers, and you're saying some other thing, and you're saying they shot you in the eye. Okay? They shot you with a revolver in your eye.
Yes.
And that's it. Is it a BB gun?
No, it was a real gun, man. It was just a revolver.
They shot you in the eye with a revolver, you wouldn't be talking to me right now.
How do you know?
It was most likely you be dead.
That's what I thought too, man. I really don't know.
Okay.
I really don't know, and I just want to go back to sleep and try to go back to bed.
You're not going back to bed, okay? That's not going to happen.
All right, but what happened, man? What am I going to do? Just tell me what I got to do.
Get your feet off my chair is number one. Number two, what happened to Heather?
I don't know, man. I really don't
know. You're now saying Richie and his dad shot Heather.
Mm-hmm.
Is that true?
Yes.
And they shot her with a revolver?
Yes.
And did not use any gun. They came with those guns.
Mm-mm.
And they came through the where? They were breaking
through
in?
Through the back.
Through the back? By your door, or is there another door?
Through the back door.
Through the back door? Is that off the kitchen?
Så det här pågår sedan ett tag till. Men till slut stannar Paul upp lite och ber Ryan att luta sig framåt så att han får kika på hans ansikte. Han vänder och vrider på hans huvud och betraktar skadorna på lite närmare håll. Och Ryan säger då att det gör jätteont i huvudet. Därefter märker man tydligt att någonting får Paul att reagera och att hans beteende blir lite förändrat. Och han säger sen att han kommer tillbaka snart. Sen återvänder han till förhörsrummet och har då med sig vårdpersonal som snabbt konstaterar att det Ryan säger verkar stämma. Det vill säga att han har blivit skjuten i ansiktet och att det troligtvis är därför han beter sig så konstigt. Och det är först vid det här tillfället som Brian tas till ett sjukhus för att bli undersökt. Ungefär 6 timmar efter att polisen tog sig in i bostaden och ännu längre sedan skottlossningen faktiskt ägde rum och skadorna uppstod. Läkare kunde snabbt bekräfta att Ryan hade blivit skjuten 2 gånger och att en av kulorna hade fastnat bakom hans ena öga, vilket hade resulterat i kraftig svullnad och infektion som hade spridit sig vidare till hjärnan. De noterade också att hans käke var bruten och att det inte var kopplat till skottskadorna. Vilket såklart stämde bra eftersom att det var poliserna själva som hade orsakat den skadan i samband med gripandet. Ryan hade massa olika skador, men det var just svullnaden och infektionen i hjärnan som var den mest kritiska. När han väl blev inlagd så behövde han egentligen en akut operation. Men dessvärre tvingades man ändå vänta ännu ett par dagar eftersom att svullnaden var tvungen att lägga sig ordentligt innan man kunde börja operera. Ryan spenderade sedan 35 dagar inlagd på sjukhus där han varje dag kämpade för sitt liv. Han tvingades bland annat operera bort sitt ena öga och en stor del av hjärnan. Och läkarna konstaterade att tillståndet givetvis hade kunnat vara betydligt bättre om Ryan hade fått vård och behandling tidigare. Under tiden som Ryan låg inlagd på sjukhuset gjordes inga större framsteg hos polisen heller. Enligt hans pappa Don så tog det flera dagar efter att Ryan blev utskriven från sjukhuset innan utredare kontaktade honom och bokade in ett nytt förhör. Detta trots att han till slut hade lyckats ge polisen ett faktiskt namn på en person som de kunde utreda, Richie Carver. Han hade ju dessutom sagt att personen tidigare hade bott i samma bostad, vilket hade gjort det ännu enklare att kolla upp vem han var. Sen var det också så att den här Richie hade ett ganska omfattande brottsregister för bland annat rån och misshandel. Och av den anledningen fanns han ju redan i polisens system. Sen ska man inte heller glömma bort att Heather hade blivit brutalt mördad. Och trots det så kände inte polisen att det var högst relevant att man hittade den eller de som faktiskt låg bakom attacken. För när det visade sig att Ryan faktiskt hade blivit skjuten och att han var ett offer blev det ju samtidigt uppenbart att det inte var han som hade mördat sin egen flickvän. Men till slut så lyckades polisen i alla fall spåra och gripa Richie Carver. Ryan hade dessutom haft helt rätt när han under förhöret sa att Richies pappa också hade varit där. Han hette Larry Carver och även han hade ett brottsregister sedan tidigare som bland annat inkluderade misshandel och våld mot tjänsteman. När Larry fick nys om att hans son hade åkt fast för mordet på Heather och mordförsöket på Ryan så valde han att fly och att låta sin son ta hela skulden själv. Många tror att den här fega handlingen ledde till att Larrys fru självmant kontaktade och berättade för polisen att han hade erkänt mordet för henne direkt efteråt. Han ska då ha sagt att han skulle följa med Richie till hans tidigare bostad för att hämta lite grejer och när han kom hem igen ska han ha sagt följande. I've just fucked up. I killed 2 people and I gotta get out of here. Polisen lyckades till slut hitta Larry också. Och både far och son blev därefter åtalade för mordet på Heather och mordförsöket på Ryan. De blev också åtalade för flera andra punkter, som bland annat inbrott. Den generella teorin var nämligen att skjutningarna var resultatet av ett misslyckat inbrott snarare än att det skulle ha varit något bakomliggande personligt motiv. Man tror att Richie hade planerat inbrottet under en längre tid och att han hade tänkt slå till just under juldagen eftersom att Ryan, Heather och deras rumskamrat Alicia troligtvis inte skulle vara hemma då. Utöver det kände han ju till bostaden väl och visste om att Ryan spelade gitarr och att han därför kanske skulle ha dyra instrument och annat hemma. Och med tanke på att han själv hade bott i huset tidigare så skulle det ju finnas en helt rimlig förklaring till att hans DNA fanns inne i bostaden. Slutligen valde han att ta med sig sin minst lika kriminella pappa Larry som sällskap och förstärkning vid inbrottet. Så i teorin, ett nästan perfekt brott. Men i praktiken blev det ju inte riktigt som planerat eftersom att både Ryan och Heather var hemma vid inbrottsförsöket. I slutändan dömdes Richie Carver för flera olika åtalspunkter som inkluderade grov misshandel, olaga vapeninnehav och inbrott. Men framförallt dömdes han för mordet på 21-åriga Heather Kwan. Hans straff blev livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Hans pappa Larry däremot lyckades till en början komma undan helt och hållet eftersom att hans fru strax innan rättegången bestämde sig för att inte vittna mot sin egen make. Något hon hade rätt till i och med en lagstiftning i delstaten som innebär att man inte kan tvinga en person att vittna mot sin man eller hustru. Åtalet gentemot Larry Carver lades därför ner eftersom att man ansåg att det inte fanns tillräckliga bevis för att kunna styrka att han var på plats. I och med att hans frus vittnesmål inte längre kunde inkluderas. Heathers familj blev givetvis rasande över det här beslutet och valde därför att försöka få till en lagändring som innebar att lagen kring att inte behöva vittna mot sin man eller hustru inte gällde om personen i fråga frivilligt delger information om allvarlig brottslig aktivitet till polisen. Vilket alltså var fallet i den här situationen eftersom att Larrys fru själv valde att berätta om hans erkännande för polisen. Den här kampen visade sig dock vara värd all möda och besvär för det här ledde faktiskt till en lagändring inom delstaten Arizona som fick namnet Heather's Law. I och med detta så lyckades man återigen öppna upp utredningen och åtalet mot Larry Carver och fick då lov att använda sig av hans frus uttalande under den senare rättegången. Så i slutändan och flera år senare dömdes även Larry för mordet på Heather och mordförsöket på Ryan i kombination med bland annat grov misshandel och inbrott. Sen hur man med säkerhet kunde veta att Richie hade varit där men inte hans pappa är ju en lite intressant fråga, utöver att Ryan nämnde honom vid namn under förhöret. Men förmodligen fanns det väl också någon annan typ av bevisföring eller vittnesmål som kunde styrka att det faktiskt var så. Oavsett vad så åkte både far och son fast i slutändan och både Heather och Ryans familjer fick någon form av avslut på den här fruktansvärda tragedin. Och Heathers familj lyckades dessutom få igenom en viktig lagändring som säkerligen kommer att hjälpa betydligt fler personer i framtida rättsliga processer. Utifrån vad jag har kunnat läsa mig till så avtjänar Richie fortfarande sitt straff. Och Larry Carver dog nu under sommaren 2023. Efter att de här händelserna ägde rum i december 2006 och när Ryan äntligen blev utskriven från sjukhuset så flyttade han hem till sina föräldrar. Hans pappa Don och andra i hans omgivning har beskrivit att Ryan själv och alla andra givetvis var tacksamma över att han överlevde men att han aldrig någonsin blev sig själv igen. Under de nästkommande åren led han av flera hälsoproblem och smärtsamma anfall som ofta resulterade i att han skadade sig själv och tappade medvetandet. Eftersom han var tvungen att operera bort ena ögat så var han såklart också halvt blind. Ryan hade det riktigt tufft efter allt det här och hans mentala tillstånd har beskrivits vara liknande en person som lider av demens eller Alzheimers. Han brukade ofta upprepa samma historier och ställa samma frågor om och om igen. Den 20 januari 2016, ganska exakt 10 år efter attacken, så avled Ryan Waller efter att ha fått ännu ett anfall och ramlat ihop inne i en butik. Det här var kort innan han skulle fylla 28 år. Han slog då i huvudet så pass illa att han fick sy runt 40 stygn, men dog kort därefter. Och det fanns inga frågetecken om att hans död var direkt kopplad till alla de hjärnskadorna som uppstod under juldagen 2006. Efter Ryans död så funderade familjen Waller på om de skulle vidta rättsliga åtgärder gentemot Richie och Larry Carver, eftersom att de nu faktiskt hade mördat två personer. Men i slutändan bestämde de sig för att inte göra någonting, eftersom att både far och son redan hade blivit dömda till livstidsfängelse, och att det dessutom skulle bli en väldigt kostsam och smärtsam process som tyvärr inte skulle ge Ryan sitt liv tillbaka. Däremot försökte familjen stämma polisen i Phoenix för hur de hanterade allting och framförallt hur utredaren Paul Dalton betedde sig under förhöret med Ryan. Om polisen hade valt att låta vårdpersonal undersöka Ryan direkt och att vänta med förhöret tills man visste hur hans hälsostatus faktiskt såg ut, så hade hans fortsatta liv kunnat bli väldigt annorlunda och betydligt bättre. Polisen i Phoenix höll inte med om det här och tog bland annat in vittnesmål från en hjärnexpert som hävdade att den 6 timmar långa fördröjningen inte var en avgörande faktor och att Ryan skulle ha fått samma bestående skador oavsett hur snabbt han hade fått vård i samband med gripandet. Men det intressanta i allt det här är också att polisen faktiskt gjorde lite allt möjligt för att komma undan och att inte behöva ta skulden för Ryans skador och senare död. Bland annat justerade de i sina dokument och rapporter när attacken skulle ha ägt rum. Från att det inträffade under juldagen den 25 december till att det skulle ha inträffat redan den 23 december. Och polisen ska då ha hittat någon form av bevis för att så var fallet, men det finns så otroligt många saker som faktiskt tyder på att det inte var så. Dels att Ryans pappa Don hade varit med sin son just den 23 december eftersom att han var där och hjälpte till med familjens renovering av badrummet. Sen har vi också Heather och Ryans skador som inte alls såg ut som att de hade uppstått 2 dagar tidigare. Och jag tänker också på att lukten i hemmet måste ha varit en helt annan om Heathers kropp hade legat död där inne så pass länge. Och att Ryan definitivt inte borde ha varit så pass normal som han ändå var om han hade vandrat runt där hemma i 2 dagar innan polisen kom dit. Sen ska det också ha varit så att under juldagen, den 25 december, när Ryans föräldrar väntade på att polisen skulle komma i ungefär 3 timmar, så ska de ha gått iväg en kort stund för att köpa kaffe. Vid just den tidpunkten när de gick iväg så ska parets rumskamrat Alicia ha kommit hem och då gått rakt in till sitt sovrum utan att notera varken Heather eller Ryan eller att någonting hade hänt inne i bostaden. Och helt ärligt förstår jag inte alls hur det kunde gå till, men den här informationen kommer från Ryans pappa Don, så på något sätt så måste det ha kunnat ske. Men även Alicia har därför också kunnat vittna om att det var den 25 december och inte den 23 december. Slutligen finns det också flera tillfällen under det inspelade förhöret med Ryan där utredaren Paul Dalton säger att det hände den 25 december och refererar till just det datumet. Han frågar till exempel flera gånger vad som hände igår kväll och förhöret ägde ju rum under morgonen den 26 december. På dokumenten till Heathers obduktion skrev man att hon dog den 25 december, men det ändrades senare till den 23 december. Något som gissningsvis bara gjordes efter påtryckning av polisen. Och på hennes gravsten står det fortfarande att hon dog den 25 december 2006, eftersom det uppenbarligen är det som stämmer. Sen finns det också massa andra saker kring hur polisen hanterade det här fallet och hur förhöret gick till som är rent av fruktansvärt. Bland annat när Paul av misstag eller inkompetens kallar Ryan och Heathers rumskamrat för Ashley istället för Alicia, vilket då gör Ryan ännu mer förvirrad. Och han blir sen irriterad för att Ryan inte förstår vem han menar när han pratar om Ashley. En annan utredare tog över fallet från Paul Dalton när man insåg att han hade gjort bort sig totalt vid det här förhöret. Men det verkar som att han fick jobba kvar som vanligt efter allt det här. Han ska inte heller ha bett om ursäkt till Ryans familj för hans del i det som hände och det extra lidandet som hans felaktiga agerande faktiskt ledde till. Han har själv sagt att han inte alls insåg att Ryan var så pass skadad under förhöret. Men det finns inspelat material utanför själva intervjun när han säger någonting till Ryan om att han inte alls borde åka hem och sova utan att han snarare kanske borde besöka en doktor. Den här Paul Dalton ska också ha varit inblandad i flera kontroversiella utredningar efteråt. Och polisen i Phoenix överlag har fått väldigt mycket kritik för hur de arbetar. Så pass mycket kritik att myndigheten Department of Justice startade upp en utredning och granskning kring polisen i Phoenix. Och utifrån polisens egen hemsida så verkar det som att den fortfarande pågår i allra högsta grad. Jag kan ju tänka mig att ni känner er precis lika frustrerade som jag gjorde när jag först tog del av det här fallet. Så då kan man ju bara föreställa sig hur Ryans familj känner kring polisen i Phoenix. Troligtvis finns det väl inte särskilt mycket tillit kvar där överhuvudtaget. Och det ska sägas att det är lite problematiskt och snårigt med informationen i det här fallet, eftersom att det har funnits väldigt mycket felaktig information som har cirkulerat i media och online. Och det beror till stor del på att mycket så kallad fakta har tagits direkt från det inspelade förhöret med Ryan och därefter spridit sig vidare. Men utifrån att förhörsledaren uppenbarligen var ganska inkompetent och att Ryan befann sig i ett kritiskt medicinskt läge när han svarade på frågorna, så kan man ju konstatera att det kanske inte var den bästa och mest säkra av källor. Så jag har i alla fall försökt att göra mitt yttersta för att bara använda mig av information som har blivit uppdaterad senare och som exempelvis har kunnat styrkas av Ryans familj och anhöriga. Men om man vill kolla på förhöret i sin helhet så finns det som sagt tillgängligt lite överallt på bland annat YouTube. Men jag kan verkligen varna för att det är ganska jobbigt att kolla på när man också vet vad som har hänt tidigare och när man tänker på hur otroligt dåligt Ryan måste ha mått och hur rädd och förvirrad han måste ha varit vid det här tillfället. Och slutligen så får man ju verkligen hoppas på att polisen i Phoenix nu blir ordentligt utredd av Department of Justice så att ingen annan behöver bli behandlad på det här sättet. Och tills vi hörs igen säger jag som alltid tusen tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.